Se på Jesus, lyft din blick, se honom sån som han är. Absolut. Lyfta blicken är temat. Och jag tänkte vi skulle börja och läsa ifrån Efesiebrevet. Jag har märkt att jag kommer tillbaka dit ganska ofta när jag läser själv och i olika sammanhang. Efesiebrevets första kapitel från vers 15. Texten kommer på väggen. Och det är från Nubibelns översättning. Vi läser i Jesu namn. Ända sedan jag fick höra om er tro på Herren Jesus och om er kärlek till alla de heliga har jag ständigt tackat Gud när jag har bett för er. Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande så att ni lär känna honom mer. Jag ber att era hjärtan ska upplysas så att ni inser vad det är för hopp han har kallat er till och vilka härliga rikedomar som han låter de heliga få ärva och hur otroligt stark hans kraft är för oss som tror. Det är samma mäktiga kraft som han lät verka i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen, högt över alla härskare, makter, krafter och auktoriteter, över alla namn som kan nämnas, såväl i den här tidsåldern som i den kommande. Allt la han under hans fötter, och honom som är huvudet över allting gjorde han också till huvud för församlingen. Församlingen är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt i allting. Tack Jesus. Tack Herre för att vi får vara samlade inför ditt ansikte. Tack för att du har stämt möte med oss och att du har gåvor som du vill ge. Tack att vi får läsa ditt ord, att vi får tillbe och lovsjunga dig, att vi får mötas som syskon och att du möter oss som vår far och frälsare. Amen. När man springer, några vet att jag sprang igår, Anders sprang igår. Det fanns risk att Rosbritt kunde bli själv här i mötet. Gud är god så vi är här båda två. När man springer så har jag fått lära mig att man ska springa stolt. Det är liksom ett uttryck. Spring stolt, sträck på dig. Man ska titta långt fram. Man liksom ska vara på... det ska vara som en tråd som drar en upp så här i tanken. Liksom. Det är ett sätt att springa. Och när jag funderar kring detta ämnet, att lyfta blicken, så hittade jag också i Runner's World, en tidning, där de talade lite om detta. Lyft blicken, sträck på dig. En dålig hållning försämrar syretillförseln och för att slippa mjölksyra när du når backkrönet så vill du använda allt syre du kan få. Sträck på dig, lyft blicken, slappna av i armar och axlar för att optimera andningen. Så skriver Runner's World, och i hälsa och fitness så skriver och fyller de på och säger: om du tittar ner i marken kommer du automatiskt att springa långsammare. Var du fäster blicken påverkar nämligen din kropps rörlighet. Sänker du blicken hamnar din ryggrad i fel position, något som försämrar din löpteknik. Detta var allt om löpning i den här predikan. Det är lockande, men ja, nästan allt. Vi ska ta lite Paulus också. Men jag tänkte tala om detta med att lyfta blicken, att höja liksom huvudet, att se upp. Men inte utifrån löpningen då, utan från att se på Jesus som Anders sjung med oss här alldeles nyss. Och Paulus talar ju om detta i första Korinthierbrevet också. Var och en som tävlar måste vara beredd på hård träning. Idrottsmannen gör det för att vinna en segerkrans som snart vissnar. Men vi gör det för att få en segerkrans som aldrig vissnar. Jag kan säga att, som en sista kommentar då, igår när jag tog mig runt så hade jag den här medaljen som man ska få. Jag skulle ha den. Det var därför jag tog mig runt. Men vi har någonting som är så mycket mer, som är så mycket viktigare och så mycket bättre att se fram emot. En segerkrans som aldrig vissnar. Ett mål som är så mycket bättre än på Slottsskogsvallen. Vi har någonting att se fram emot. Ett hopp, en framtid, ett löftesland, en segerkrans. Jag tänkte jag skulle ta med oss till några olika bibelsammanhang och tala om detta med att lyfta blicken. Bara påminna oss kort om detta, varför vi ska lyfta blicken. Igår så gick jag och lyssnade på några lovsånger, bland annat med Josefina Gniste. Och då fastnade jag för en sång som då där sjung hon: låt tron ta plats, ge hjärtat kraft. Att tron får ta plats i mitt liv, att den får liksom en utrymme och att jag ger den, att den kommer liksom, att jag får tro i mitt liv och att det ger mitt hjärta kraft, att det leder framåt, att det ger mig det som jag behöver. Och då tänker jag att detta att lyfta blicken gör att tron får växa, att livet med Gud får en annan liksom riktning och en annat fokus. Och det första stället jag skulle vilja ta med oss till, det är första Mosebok 15. Där talar Gud med Abraham, eller Abraham hette han ju bara då. Han har inte fått sitt nya namn. Och han utmanar honom, han har ju gett honom löftet att få en löftesson. Och han utmanar honom för dem att gå ut och så se upp mot himlen, räkna stjärnorna, om du kan räkna dem. Och Abraham trodde på Herren och han räknade det som honom som till rättfärdighet. Gud säger till Abraham att lyfta upp blicken och se på det här myriaderna av stjärnor för att förstå hur löftet, vad löftet gäller, hur stort Guds löfte är. Abraham hade liksom fokus på det här enda barnet som aldrig blev av. Men Gud visar honom något större. Och det jag vill säga med det är att vi får lyfta blicken och fascineras av löftena. Det finns, Gud har gett oss så mycket löften. Vi kan läsa i skriften och se vad han har lovat. Och det vi vet är att han säger att det han talar, det blir. Guds vilja sker. Det som han har sagt, det blir av. Gud är trofast. Gud står fast vid sitt ord. Vi kan inte alltid göra det. Vi är inte liksom alltid i position att kunna genomföra allt vi säger. Ibland pratar vi för mycket och ibland så misslyckas vi. Men Gud, det han har sagt, det står han kvar vid. Det gäller. Han säger ingenting som inte ska bli av. Utan de löftena som du hittar i Guds ord, som du har fått ta emot, de löftena gäller. Och att vi får lyfta blicken ibland från det som är runt omkring, när vi kan känna att det är tungt, och lyfta och påminna oss om löftena. Räkna stjärnorna. Det är en bra övning. Gå ut om du känner att det känner dig missmodig. Gå ut och börja räkna stjärnor och inse att Gud är trofast och börja fascineras av de löften som du har fått, som vi har fått, som Gud har gett sin församling. Och bara liksom uppfyllas av detta. Och få det fokuset. Det här lyftandet av blicken gör ju att jag flyttar liksom från min egen förmåga till Guds löften. Det andra stället jag vill ta med oss till är Matteus 17. De är uppe på härlighetens berg, som vi kallar det. Och Petrus och de andra har liksom sett Jesus tala med Mose och Elia där och samtala. Och de vet inte vad de ska säga, vet vi ju. Och han ska bygga hyddor och så kommer den här rösten ur molnet. Han är min älskade son, i I honom har jag min glädje. Lyssna till honom. Och när lärjungarna hörde det så liksom blev de skräckslagna och föll ner på sina ansikten. Men så gick Jesus fram och rörde vid dem och sa: res er upp, var inte rädda. Och när de lyfte blicken så såg de ingen annan än Jesus. Att få se, lyfta blicken och se honom förhärligad. Att se vem han är, det här bara Jesus kan leda oss framåt. Bara i Jesus finns löften att förstå vem han är. Att fascineras av honom. Att han liksom får komma i blickfånget. Allt det där andra får liksom falla åt sidan. Och vi får fascineras och få blicken på den förhärligade Jesus. Det är någonting som gör att våran vandring kan bli lättare. Att vi minns vem han är. Att vi minns vad han har gjort. Att vi läser och förstår vem det är som vi tillber. Att det inte bara är ord, de här starka orden som vi sjunger i våra sånger. Utan att det är sant. Att det är sant att han är den ende. Att han ska ha all makt. Att det är under honom som alla knän ska böjas. Och han får vi tillhöra. Han får vi tillbe. Att lyfta blicken och se Jesus förhärligad. Och så vill jag ta oss med till Markus 16. När kvinnorna är på väg till graven. De kommer dit, står det i Markus 16 och i början vers 2 där. Mycket tidigt den första veckodagen kom de till graven när solen gick upp. De sa till varandra: vem ska rulla undan stenen från gravöppningen för oss? Och de funderade över detta. Men när de lyfte blicken, står det, fick de se att stenen var borta. Den var mycket stor, står det också. Och då tänker jag, det påminner mig om att lyfta blicken och se hur Guds lösning ser ut. Att lyfta blicken från hur ska jag orka rulla undan stenen till att inse att Gud har rullat undan stenen. Att han har möjligheter som jag inte har. Att lyfta blicken och se vad han vill göra, vad han har gjort. Och påminna oss om det, att han är större än jag. Och att han redan har varit före. När kvinnorna kom dit så var allting redan klart. Och vägen var öppen. Graven var öppen och tom dessutom. I Johannes 4 och 35 så säger Jesus så här: säger ni inte 4 månader till, sen kommer skörden? Men jag säger till er, lyft blicken och se hur fälten har vitnat till skörd. Att se med Guds ögon. Vi vet hur det ska vara. Vi vet hur det går till. Vi vet hur årstiderna, i det här fallet, hur skörden liksom går till. Men att när vi ser med Guds blick så får vi se någonting annat. Han kan ge oss en blick som inte vi kan ta oss själva. Men att lyfta blicken och se honom. På samma sätt som i Gamla testamentet när de fick lyfta blicken och se hur Guds armé stod runt. När de var omringade av fiender så lyfte de blicken och såg att Guds armé stod runt omkring. Och de var trygga. Lyft blicken. Se med Guds ögon på din situation, på vår situation, på vad Gud vill göra och vad han har i beredskap. I Johannes 19 och 37 så står det ett citat från Gamla testamentet i samband med Jesu död. ett annat ställe i skriften, 1937. Och ett annat ställe i skriften säger, de ska se upp till honom som de har genomborrat. Det här är ju en profetia om att Jesus skulle, Messias skulle korsfästas. Skulle hängas upp på trä. Bli den här förbannelsen som gamla testamentet talar om. Att bli förbannad för våran skull. Att bli dödad för våran skull. Och så står det, de ska se upp till honom som de har genomborrat. Och vad är det för bra med det här? Men jag tänker att detta handlar om att lyfta blicken och se Guds frälsning. Att vi som gick våran egen väg och som var orsaken till att Jesus behövde dö på korset. Vi var alla med, skulle man kunna säga, och ropade korsfäst, korsfäst. Vi var alla med och gjorde detta till att Jesus behövde dö. Och vi får se upp till honom som är genomborrad för våran skull. Vi får se honom och inse att det här är seger. Det här finns räddning och frälsning i Jesu död. Det som var någonting som var ett misslyckande, kunde man tänka. Få se upp och se att Gud har använt detta till att rädda oss. Till att frälsa oss. Och att lyfta blicken från mitt misslyckande. Från mitt felsteg. Från min synd. Och lyfta blicken till honom och förstå att det finns förlåtelse. Att det finns befrielse. Att det finns helande. Att Gud vill och gick längre än han hade behövt för att han älskade oss. I andra Korintherbrevet 4 och 18 så säger Paulus. Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Att se det som inte är uppenbart i det tredimensionella värld vi lever i. Att se det osynliga, att genom att vi har Guds ande i våra liv, att vi kan få se vad Gud gör, se vad Gud är, vad Gud har gjort med oss. Att få se med våran blick, med vår inre blick. Att inte fokusera så mycket på vad vi kan omfatta, mäta, liksom beräkna. Utan att se med trons ögon, se vad Gud har förberett. Lyfta blicken, att rikta den in i det osynliga mer än det synliga. I Hebreerbrevet slutligen, i det 12:e kapitlet, så skriver Paulus. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att nå den glädje som låg framför honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen. Och sitter nu på Guds högra sida. Tänk på honom som fick utstå sån fiendskap från syndare så att ni inte tröttnar och tappar modet. Se på Jesus, sjung vi. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus. Han är vårt hopp. Han har gjort allting färdigt. Han gör oss att vi kan sträcka på oss. Att vi kan löpa det här loppet med en stolthet. Inte i oss själva. Men i vad han har gjort. Att vi kan sträcka blicken längre fram. Att vi kan få andas in hans syre. Hans ande. Att vi inte behöver böja oss. Att vi inte behöver bara fokusera på vår egen förmåga. Våra egna misslyckanden. Utan att vi kan få påminna oss om vem han är. Fästa blicken på honom. Rusa in i hans famn. Och gå den väg som han vill leda oss. Och få vara med och tjäna på det sätt som han vill leda. Lyft blicken och fascineras av löftena som Abraham fick göra när han räknade stjärnorna. Lyft blicken och se Jesus förhärligad, som lärjungarna fick göra på härlighetens berg, och bara se Jesus. Lyft blicken och se Guds lösning på ditt problem, som kvinnorna fick upptäcka när de kom till graven och såg att stenen redan var borta. Lyft blicken och se med Guds ögon att fälten redan har vitnat i skörd. Lyft blicken och se Guds frälsning. Se upp till Jesus. Se på honom som har sina händer genomstungna för våran skull. Och vet att han har betalt priset för dig, mig och varenda människa. Lyft blicken och se Guds möjligheter. Att inte så mycket se bara på det synliga, utan mot det osynliga. Att leva med en andlig blick på vad Gud gör och förstå vad Gud gör i tiden. Lyft blicken och sätt ditt hopp till Jesus. Ha blicken fäst vid honom. Han ska göra det. Vi ber tillsammans. Herre, vi tackar dig. Vi tackar dig och prisar dig, Herre, för att vi får komma till dig, att vi får lyfta våran blick, och vi inte behöver skämmas. Vi behöver inte slå ner blicken, utan vi kan se dig rätt i ansiktet. För du har gjort allting färdigt. Du har köpt oss fria. Vi är dina barn, Herre. Vi får rusa in i din famn, Herre. Tack Jesus för att du har omslutit oss. Att du har bjudit in oss till din egen gemenskap. Låt oss få förstå mer av vad du har gjort. Upptäcka mer av vem det är. Lära känna dig, Herre. Och bli lika dig. Halleluja. Tack Jesus. Tack Jesus. Amen.